En podcast från Aftonbladet.
Världsekonomin är i gungning och den största anledningen till det är att Iran har stängt Hormuzsundet.
Right now President Trump revealing late today he is now giving Iran 10 more days to open the Strait of Hormuz with his threat to bomb Iranian power plants.
But a short time ago, the president said he was extending that pause until April the 6th. The move came shortly after US stock markets saw their biggest daily fall since the start of the war and oil prices rose again.
Cargo ships traveling from China to the Gulf are taking triple the usual time to arrive. That's what a shipping analyst tells CNN. Many vessels are now rerouting to Jeddah in Saudi Arabia instead of passing through the Strait of Hormuz to Dubai. And they're taking the long way to avoid the threat of potential Houthi militant attacks. Now, not only does that take about 60 days compared to the previous 20, it's almost four times more expensive.
Ja, vi ser återigen hur världens börser åker upp och ner och knappt vet hur de ska bete sig med anledning av världsläget. Efter att kriget i Ukraina bröt ut 2022 såg vi hur världens ekonomier förändrades. Allting steg. Inflationen, räntorna, matpriserna, elpriserna, bensinpriserna. Allt blev dyrare och väldigt många fick det betydligt tuffare ekonomiskt än vad man var van vid. Nu, 2026, så skulle Sverige vara på väg ut ur en lågkonjunktur. Räntor och matpriser skulle sjunka samtidigt som fler skulle ha mer pengar kvar i plånboken. Men nu gungar alltså världens ekonomier igen. Efter att USA och Israel attackerat Iran så har allt ställts på ända igen. Återigen höjer bankerna bolåneräntor, bensin- och dieselpriser höjs och även priset på el och mat kan komma att höjas. Nu varnar ekonomiska experter för vad som händer om Hormuzsundet inte öppnas så snart som möjligt. Förutom att världen då kan stå inför en oljekris så kan det också bli en rejäl matkris i världen. Så, hur påverkar stoppet i Hormuzsundet världsekonomin? Hur påverkar det vår svenska ekonomi? Och när det gäller ens egna pengar, ska man då sitta still i båten? Det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Andreas Kärvenka, Aftonbladets ekonomikommentator. Andreas, kriget i Iran är inne på sin fjärde vecka. Världsekonomin är i gungning. Vad är det som händer?
Det är en väldigt bra fråga. Det är ju lite skrämmande svaret är att ingen riktigt vet. För det kommer ju nya uppgifter nästan timme för timme. Det pågår någon slags fredsförhandlingar. USA skickar en förslag till en fredsplan. Iran säger att de inte vill ha någon vapenvila eller göra någon uppgörelse. Så att det är väldigt svårt att veta. Samtidigt så pågår ju krig för fullt. Det är attacker från båda sidor och det senaste är att USA flyttar väldigt mycket trupper till regionen. Och det finns så mycket uppgifter och spekulationer om att man ska försöka göra en invasion. Till exempel ta den här ön, Karg Island, som då är väldigt avgörande för Irans oljeexport. Och då kan man säga att då går ju kriget in i en helt ny och farligare fas. Och det kommer få stora konsekvenser även för ekonomin.
Ja, för vad riskerar att hända och förvärras om det här fortsätter nu då? Vilka typer av scenarier har vi framför oss?
Alltså det positiva scenariot är att liksom kriget tar slut imorgon. Det blir en fredsuppgörelse, oljeindustrin återhämtar sig. Då kommer vi ändå få flera månader, kanske minst ett halvår av tror jag, lite högre energipriser. Det kommer ta lång tid att liksom återhämta sig och vi vet ju också att det har varit mycket skador på energi- och oljanläggningar i Gulfstaterna. Så att det är just svårt att överblicka. Men det är det positiva scenariot. Det negativa scenariot är att det här fortsätter och då kan vi få en väldigt obehaglig utveckling som handlar om att oljepriset kommer att skena, vi får inflation, tillväxten går ner och då hamnar vi i det här stagflation som man säger på ekonomspråk, som är lite av ett mardrömsscenario, alltså hög inflation och låg tillväxt. Så vi hoppas att vi inte hamnar där.
Det är ju otroligt mycket snack om det här sundet, Hormuzsundet. Hur mycket påverkar stoppet i det här sundet den globala ekonomin?
Egentligen handlar den här konflikten just nu bara om det här sundet. För det är nämligen, dels har det då jättestor påverkan på ekonomin, jag kommer in på det, men det är också liksom Irans främsta vapen i det här läget, alltså man har tagit kontroll över det här sundet och kan kontrollera, släppa på och stoppa trafiken. Och det här sundet, alltså före kriget, var många som inte hade hört talas om det här sundet. Det är många som har slagit upp, liksom, googlat på kartor, tror jag, sista veckorna. Där flödade liksom varje dag ungefär en femtedel av världens olje- och gasproduktion. Det är ju väldigt, väldigt mycket. Och det som har hänt är att trafiken har i princip stannat upp. Och det får en enorm påverkan. Man har ju pratat om att det här är den största störningen för oljemarknaden i historien. Och det är inte bara olja och gas, utan även en massa andra kemikalier och produkter, framförallt sånt som används i konstgödsel, som behövs i jordbruken, särskilt vid den här tiden på året, för att man ska liksom så för att kunna skörda sen. Även saker man inte tänker på, som gasen helium, som används i medicinteknik, men också för att tillverka mikrochip, som då behövs i all typ av elektronik. Så det här får jättestor påverkan. Och för varje dag som det här stoppet fortsätter, så blir det värre och värre. Så man kan, det är en verklighet som handlar om, ja, men vad står oljepriset just nu, men i bakgrunden så fortsätter krisen. Man kan se lite grann som en matbutik, att när lastbilen bara plötsligt slutar komma, så det man börjar sälja av från lagret. Och det gör man nu, man släpper på olje, så nödlager av olja, den största liksom frigörelsen av lager någonsin. Och det lindrar lite, så försöker man hitta andra vägar för att exportera från den här regionen, och det lindrar också lite. Men till slut blir det så att det blir färre och färre varor i butiken, människor kommer dit, de kommer börja bjuda över varandra för att få den mat som finns kvar, och till slut är det tomt på hyllorna. Och det är där vi riskerar hamna, att skenande priser och bränslebrist, helt enkelt.
Det känns inte riktigt som man hade tänkt efter när man startade det här kriget kring just den här sundet.
Det är det som alla är förvånade över. För att de som kan det här har ju pratat om att varje gång man har pratat om liksom planer på krig eller det kan bli en konflikt med Iran, så har man ju så här, men allt kommer att handla om Hormuzsundet. Som det som är förvånande är att USA inte verkar ha förberett sig för det. Så det visar sig av att de nu efter flera veckor flyttar in trupper för att kanske säkra det här sundet. Så det visar att det här kriget verkar vara ganska dåligt genomtänkt och förberett.
Vad innebär den här världsekonomiska krisen för oss här i Sverige? Vi ska prata mer med Andreas Cervenka om en liten stund. Häng kvar! Och Andreas, det vi också har sett nu under den här veckan är ju hur börsen går upp och ner. Vad säger du om de här börsfallen som vi har sett sedan kriget bröt ut? Hur skakigt är det på börsen?
Ja, det är ju väldigt svängigt framförallt, och liksom man slits mellan hopp och förtvivlan. Men jag tror att den stora bilden är att kanske reaktionerna inte har varit så särskilt stora i förhållande till, alltså, konsekvenserna som hotar och vad som står på spel. Och det pratar ju många energianalytiker om, att liksom börsen kanske underskattar egentligen faran i det här. Så det man har gjort nu är att man egentligen har förutsatt att det här kommer att sluta ganska snabbt. Det kommer vara över om ett tag och det kommer återgå till det normala. Och det får vi hoppas att det blir så, men det återstår att se.
Sen är det ju så, man undrar också hur mycket av det som Donald Trump säger och gör påverkar världsekonomin just nu.
Jättemycket. Och det har ju varit det senaste året när han blev president. Allt ifrån då tullarna. Så han kan ju styra världsmarknaden genom att bara göra ett inlägg på True Social liksom, mitt i natten. Och det här gör ju också, tror jag, efter ett tag att marknaden blir lite luttrad. Att man vänjer sig vid, ja, men det kan komma utspel och så här. Så man vet inte riktigt hur man ska bete sig. Men det som är skillnaden med tullkrisen, tullarna kan man ju slå på och stänga av, liksom inför eller dra tillbaka. Men det här, någonting som han inte kan påverka med inlägg på True Social, det är det här Hormuzsundet. Och så länge det är stängt, då fortsätter den här krisen förvärras under ytan, kan man säga, dag för dag. Så det gör att den här krisen är väldigt mycket annorlunda än tidigare.
Andreas, Konjunkturinstitutet, KI, säger i en ny prognos att den svenska ekonomin dämpas av Irankriget. Vad betyder det?
Ja, det betyder framförallt att man räknar med att de här oljepriserna kommer liksom leda till högre inflation, när saker blir dyrare, vilket då innebär att vi har mindre pengar att röra oss med, som vi tyvärr fick lära oss den hårda vägen för några år sedan. Då konsumerar vi mindre och då blir tillväxten lägre. Men egentligen, deras prognos utgår från att det här kommer vara över ganska snart. De gör också ett alternativscenario om det här fortsätter, och då kommer det bli mycket värre konsekvenser med högre inflation, ännu högre, och mycket lägre tillväxt. Vi ska komma ihåg att 2026 var ju året då svensk ekonomi skulle göra stor comeback.
Just det.
Vi har haft liksom fyra dåliga år bakom oss. Och nu så stör ju det här de planerna ganska rejält.
Vår regering kom med ett förslag om sänkt skatt på bensin. Du skrev i en kolumn häromdagen att det riskerar att göra krisen värre. På vilket sätt?
Ja, därför att om man sänker priserna så mildrar man ju alltså effekten av de här stigande priserna. Och det kan man ju förstå att det är välkommet. Även dieselpriset har jag gått från 17 kronor liten till 23 kronor liten bara på några veckor. Det är ganska mycket. Men det signalerar också att man ska fortsätta konsumera bensin och bränsle som vanligt. Och det är inte säkert att det kommer gå. Tittar man nu i Asien till exempel, för det, oljepriset, olja, vi konsumerar inte råolja utan vi konsumerar det som tillverkas av råolja. Så det kommer liksom, det är en kedja. Det som påverkas först är priset på flygbränsle. Och det har ju gått upp jättemycket. Så mycket så att det är nu kris i flygbranschen. Man ställer in flygningar. Och i Asien har man redan börjat med liksom ransonering och olika liksom åtgärder för att det har blivit liksom bränslebrist och sådär. Och vdn för världens största oljebolag varnar för att om det här fortsätter så kan det komma till Europa i april. Och då kanske man hamnar i en situation där det blir brist på bränsle. Och då kan man inte konsumera som vanligt. Och då har man egentligen bara drivit upp priserna ännu mer genom att sänka skatten.
Och vad borde svenska regeringen göra då för att mildra och lindra krisen?
Ja, det är ju upp till svenska regeringen förstås.
Men, ja, såklart. Men vad är dina tips?
Det är deras jobb. Men det man kan konstatera är att det här internationella energiorganet, de har ju gått ut. Det är de som har till exempel koordinerat att man ska använda de här reserverna. Man släpper ut 400 miljoner fat olja, vilket är väldigt, väldigt mycket. Men de kom ut med rekommendationer till olika regeringar som handlar om att man ska försöka uppmana människor att konsumera mindre bränsle helt enkelt. Alltså jobba hemifrån, köra saktare, åka kollektivt och så vidare. Och om man ska införa stöd så ska man införa stöd till de grupper som drabbas hårdast. Alltså de som är med minst pengar eller sådär. Så man kan konstatera att det har ju inte regeringen följt de rekommendationerna utan... Då har man ju gått en annan väg. Så att vi får se om den här strategin man har valt, hur länge den håller.
Vilka blir konsekvenserna av det här kriget för oss här hemma? Vad ser du framför dig på sikt?
Ja, men det vi redan har sett är ju då att oljepriset har stigit, bensinen är dyrare, räntorna har börjat dra iväg. Och det beror på att det är kopplat till inflationen. Högre inflation brukar betyda högre räntor och en del bolånebanker har ju redan höjt sina räntor. En annan sak som det varnas för är ju högre matpriser och det hänger upp med det här med konstgödseln. Om man inte kan gödsla så kan man inte skörda. Då blir mindre mat, mycket högre priser. Det kommer lite längre fram. Men det man kan se, men allt beror ju på hur länge kommer det här pågå. Det är som från ett läge där det blir lite dyrare bränsle och liksom räntorna går upp men kanske sen ner till ett läge som kan bli jättedåligt med bränslebrist och det är svårt att överblicka. Så det är väldigt, väldigt osäkert läge.
Hur länge ska vi svenskar orka med den här svajiga ekonomin?
Bra fråga. Vi har haft det ganska tufft i ganska många år nu. Och vi har haft det liksom ännu tuffare just det sista året med de här tvära kasten med tullar. Och det är också något som är dåligt för ekonomin. För då, det vet vi ju att när det är så här osäkert, då väntar man ju med att köpa ny bil eller kanske köpa bostad eller... Företagen väntar med att liksom investera och sådär. Och det är ju i sig dåligt för ekonomin. Så hela tiden när det händer sådana saker så skjuts ju den här liksom återhämtningen framåt.
Andreas, får jag prata lite om börsen igen? Med tanke på hur svajigt det är det nu man ska liksom passa på att sälja eller köpa? Eller vad tänker du?
Alltså jag brukar aldrig ge sådana här råd. Men man kan se ändå, om man tittar tillbaka, att i sådana här stora kriser när det är liksom osäkert läge och det blir liksom krigsrubriker och sådär, det är ju att det visar sig vara ganska klokt att inte göra så mycket. Särskilt om man sparar på lång sikt. För börsen har ju återhämtat sig gång på gång. Med pandemin, tullkaoset och sådär. Man kanske inte ska liksom alltid agera så här emotionellt och så där, i effekt. Men det sagt, så det, allt beror ju på vad som kommer hända nu den närmaste tiden egentligen. Och jag tror att den närmaste veckan kan bli ganska avgörande.
Andreas, finns det några ljusglimtar?
Det finns det faktiskt. En stor ljusglimt för oss i Sverige är att vi är inte så beroende av oljeimport som många andra länder. I alla fall inte för vår liksom elproduktion. Vi har ju så mycket vattenkraft, vi har vindkraft, vi har liksom kärnkraft. Så det är bra, vi är klart vi är beroende av bensin och så. Men jämfört med många länder i Europa som är väldigt beroende av gas. Och gasen har ju påverkats nästan ännu mer än oljan. Där priserna har gått upp jättemycket. Så att, det är någonting, vi har ett bra utgångsläge på det sättet. Och dessutom är det nu vår och snart sommar och då gör vi av med mycket mer energi än normalt under vintern.
Vi hoppas att det vänder snart.
Ja, det får vi faktiskt hoppas. Alltså jag tänker att det här är så dåligt läge så att allt förnuft pekar på att det måste komma någon slags lösning som inte handlar om att man drar ner världsekonomin i en liksom jättedjup kris.
Andreas, tack för idag.
Tack.
Sist här Andreas Cervenka, Aftonbladets ekonomikommentator. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar, så följ oss gärna i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.